har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
När det gäller skjutvapenvåldet, så när det gäller, i synnerhet de som är under 30 år, så leder Sverige tyvärr ligan, så att säga. Visst har vi varit senfärdiga. Vi har varit senfärdiga sedan 90-talet genomgående. Givetvis går det att knäcka gängen.
Men kommer det ske i närtid?
Det är helt och hållet upp till oss. Närtid? Nej, det är en stor utmaning. Det här ska malas sönder. Eller malas ner. Jag har hört på sistone uttalande från polisrepresentanter att det går inte att knäcka gängen. Jag tycker det är problematiskt, den beskrivningen.
Amir Ostami är polisen som blev forskare, som blev regeringens särskilda utredare. Han har intervjuat gängkriminella och utrett bidragsbrott. Men vad säger han om det svenska tillståndet? Och hur ska vi vända utvecklingen? Mitt namn är Henrik Höjer. Amir Ostami, du är som sagt aktuellt med en utredning om bidragsbrott. Välkommen till Kvartals fredagsintervju.
Tack Henrik.
Kul att ha dig här. Du har gjort en lång resa från förorten till polisyrket till forskarkarriär, doktor i sociologi och docent i kriminologi och nu till regeringens särskilde utredare. Och du är inte så lastgammal heller, du är drygt 40 år. Jag tänker att vi börjar från början. Varför blev du polis?
Jag tror att som alla andra, eller många andra som har blivit poliser, att det har i grunden varit en barndomsdröm. Mina föräldrar brukar berätta när jag var ung så hade jag en polisskjorta som jag vägrade ta av mig. Så det har alltid varit med mig att vilja jobba som polis. Men jag tror när jag växer upp senare och det blir lite mer på allvar. Jag tror kombinationen av att, och det är ju en fråga jag har fått många gånger och man har funderat många gånger på det. Vad var det som gjorde att man valde just det här yrket? För det är ju ändå speciellt att jobba bara med problem så att säga. Men jag tror någonstans att försöka göra gott var en viktig dimension i det här. Att på något sätt bidra till samhället i en positiv riktning. Den andra delen som jag tror också spelade roll var oviljan att känna maktlöshet. Eller uppleva maktlöshet. Både som jag själv under min resa till Sverige kände, men också hos andra. Det kan vara någon som är misshandlad, alltså våld i nära relation eller vad som helst. Eller blir utpressad. Just den här att någon annan känner sig maktlös. Jag tror att på det sättet hjälpa de människor som känner sig maktlösa och befinner sig i en osäker miljö. Jag tror den kombinationen. Och ska säga när jag tänker efter, alltså jag var ju den killen som hoppade in om det var två som bråkade i skolgården och försökte medla. Så det, någonstans finns det vissa egenskaper som har gjort att man har valt det yrket man valde så att säga. Och jag var ganska ung när jag kom in. Så att,
när var det här ungefär som du började polishögskolan?
Jag började polishögskolan 2002. Och då var åldersgränsen 21 år och jag var exakt 21 år. Jag tror jag hade fyllt veckan innan eller två veckor innan.
Vi kan backa bandet ännu mer. Du sa att du gick emellan två killar slogs. Ja. Du växte upp i ett sånt här utanförskapsområde. Berätta.
Jag växte upp i Göteborg i ett område som idag är betydligt värre än vad det var då, ska sägas. Jag har ändå bara positiva minnen, så att säga, från min uppväxt, delvis, så att säga.
Men var det stökigt? Var det skjutningar?
Nej, skjutningar kommer ju, det sker ju någonting under 90-talet. Alltså, vapen och det grova våldet i alla fall, den upplever man i slutet av 90-talet, i alla fall när jag växte upp. Då börjar man höra att det var vapen inblandat och den hade någon vapen och att det var gängkonflikter och liknande. Innan var det ju väldigt ovanligt att det var så. Men det kan också vara en ålders, att jag var för ung då i tidig 90-tal. När tittar man på utvecklingen, gängutvecklingen, så hade ju ganska blodiga gängkonflikter även mitten av 90-talet.
Men det låter som du var inte den stökiga killen, utan du hade ordning från början.
Ja, jag tror att jag hade både... Mina föräldrar hade tydlig kontroll. Men också mycket ansvar låg på mina axlar även när jag var ung. Men också tror jag faktiskt att det här att i tidig ålder att man ville bli polis. Och då fanns inga marginaler för att göra fel. Det tror jag har haft stor betydelse. Sen är det uniformsyrket. Jag sökte själv till flygvapen ungdom när jag var 15. Så jag tror att det finns massa förklaringar till varför man just valde det.
Men såg du saker där och då som du har nytta av idag som forskare?
Absolut. Jag tror att allting man har i bagaget hjälper. Speciellt i ett yrke där man jobba med människor, så är det ju bra att ha bred erfarenhet. Jag hade ju fördelen att växa upp. Fördelen att växa upp i en förort. Och samtidigt förmånen att gå på en väldigt bra skola i gymnasiet. Där jag mötte individer från andra samhällsklasser. Jag hade också en ganska lång resa som flykting från Iran till Sverige under flera år. Så allt det där i bagaget gör ju att man mognar till. Och man kanske skaffar sig en extra förmåga att sätta sig in i andra människors situation. Som gör att man är...
Men du är född i Iran alltså?
Jag är född i Teheran. Ja.
Ska återkomma till det, tänkte jag. Men sen blev du alltså då polis. Vad lärde du dig som polis?
Oj, det var en svår fråga, Henrik.
Säg något.
Vad lärde jag mig som polis? Ja, jobba mycket. Jag började tidigt som brottsutredare. Jag lämnade IG-verksamheten rätt tidigt.
IG-verksamheten?
Alltså ingripande verksamhet i radiobilarna. Och började som att utreda gängbrottslighet rätt tidigt i min karriär. Och jag brukar säga att jag växte upp. Dels har jag mina föräldrar som uppfostrade mig. Men sen har jag polismyndigheten. Jag var väldigt ung när jag var kom inom polismyndigheten. Och väldigt goda kollegor. Och där väldigt många möjligheter som jag fick. Och lära mig nya saker. Ledarskap, hur man tar människor. Så mängd olika saker har jag fått genom polismyndigheten. Och det är jag oerhört tacksam för.
Är det något som har varit negativt?
Ja, på ett personligt plan är det är jobbigt att bara jobba med problem. Förr eller senare så hinner det ikapp dig. Ju längre man jobbar med de här frågorna så blir det jobbigt. Du blir misstänksam. Du är ständigt misstänksam. Och det är en ganska obehaglig känsla att du inte kan släppa gardet, så att säga. Jag får många gånger frågan, skulle du rekommendera yrket till dina barn eller något liknande? Jag skulle säga, egentligen inte. Inte för att jag ångrar mitt val eller jag tycker att det är dåligt eller liknande. Men just det här lastet som du lägger på axlarna utöver det du har i livet, den är jobbig att bära. Den påverkar en som människa. Och det var det negativa. Men jag känner att någon behöver ju göra det. Så att Och det ska vi vara tacksamma att det finns individer som väljer att ställa upp och jobba i de yrkena och bli kvar i de yrkena, för det är verkligen inte lätt.
Men du gick vidare ganska snart och började doktorera, började forska.
Jag gjorde parallellt. Jag har varit inne och jobbat som polis och tagit tjänsteledigt och kommit tillbaka i olika omgångar. Så jag började min forskarutbildning parallellt som jag jobbade som polis.
När var det här ungefär?
Det var 2008-2009 om jag minns rätt. Och då fanns det ambition från min närmaste chef att jobba i särskilda gänginsatsen, Fredrik Gårdare. Modern ledare som ville framåt, som såg nyttan av forskning, där han såg det som ett väldigt bra idé att försöka kombinera det här.
Vi ska återkomma till din forskning, men du är aktuell just nu, för förra veckan överlämnade du faktiskt en utredning om bidragsbrott till socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.
Yeah.
Vad är välfärdsbrottslighet eller bidragsbrott?
Förenklat kan man säga, om du lämnar oriktiga uppgifter, felaktiga uppgifter till de utbetalande myndigheter, eller att du inte lämnar informerar om förändrade förhållanden. Du flyttar, separerar, eller att du börjar jobba när du har sagt att du är sjuk egentligen. Och du får en ersättning från CSN eller från Arbetsförmedlingen eller från Försäkringskassan, som det är ofta. Då faller du under bidragsbrottslagen. Då begår du ett bidragsbrott. Och det här brukar man ibland kalla för välfärdsbrottslighet. Det vill säga en brottslighet som är riktad mot välfärdssystemen, och det kan både ske av individer så att säga, men också att som assistanshärvorna där företag är involverade.
Det är inga småsummor handlar om. 8-20 miljarder per år nämnde du på presskonferensen.
Ja.
Och vi kan säga att polisbudgeten är ungefär 30 miljarder per år i Sverige.
Det är omfattande, och jag skulle säga att det är hela den kriminella ekonomin, det vill säga om vi kollar svart arbetskraft, om vi kollar på momsbedrägerier, om du kollar på vanliga klassiska bedrägerier. Nyligen kom polismyndigheten med en ny uppskattning att från vanliga klassiska bedrägerier, och då menar jag blocket bedrägerier och vishing och liknande, där är brottsvinsten på 3 miljarder. De här beräkningarna om välfärdssystemen, som uppgifterna kommer från tidigare utredningar, att 8-20 miljarder beror på att personer mer eller mindre lämnar oriktiga uppgifter eller inte lämnar om förändrade förhållanden. Det är enorma pengar. Och så sätter man det i jämförelse med annan brottslighet som har varit i fokus under många år, narkotikabrottsligheten. Och där är vinstmarginalen, enligt polisens beräkningar utifrån Enkel och Chatt, där man har höjt upp de här beräkningarna, uppskattningarna. Däremellan, om jag minns rätt, 1,8-2,8 miljarder.
Det är inte så mycket jämfört.
Det innebär att den här sidan har en väldigt stor betydelse för brottsligheten. Och och det är många med mig, att det är nog en del av den kriminella ekonomin som vi under många år har missat att ta på större allvar. Och dess betydelse, vilken betydelse det har för den andra, för kriminell organisering generellt, för konflikter med mera. Men jag skulle säga också att det gör ju också att till exempel skjutningar, vi har skrivit en debattartikel med Jerzy Sarnecki om det här att få tunnelseende i kriminalpolitiken, att då fokuserar vi på de här unga arga männen. De finns där, det är en viktig och allvarlig problem. Men vi glömmer de här andra som är mer specialiserade, inte hörs och inte syns, som urholkar egentligen de mest grundläggande systemen som bär upp vårt samhälle, genom exempelvis bidragsbrott, eller ge sig på svaga grupper som de äldre genom bedrägerier och så vidare.
Hur har den här bidragsbrottligheten ens uppkommit? Man tänker att det borde inte gå, det måste finnas kontrollsystem.
Alltså tillfällighetsstrukturer i samhället, det är en klassisk kriminologisk förklaringsmodell. Tillfällighetsstrukturer finns i samhället, och de här tillfällighetsstrukturerna kan generera olika typer av beteende. Och när det inte finns tillräckligt med kapabla väktare, om kontrollen inte är tillräckligt stark, och det finns de som är motiverade, då får du den här typen av olika typer av brottslighet.
Så svenska myndigheter har varit för tillitsfulla eller naiva? Eller vad kan man säga?
Jag tror att det har varit alldeles för enkelt att ägna sig åt den här typen av brottslighet. Kontrollverksamheten ska jag säga. Det har skärps väldigt mycket och jag har sagt det i andra sammanhang. Jag tycker att Försäkringskassan här har tagit på sig en tydlig ledartröja. Det märks bland annat i den samverkansforum som de har skapat med andra myndigheter. De ser problemen, de vill göra någonting åt det. Och det inspirerar andra myndigheter. Men som sagt, det är fortfarande mycket kvar att gå. Och bland annat där vi lägger fram våra förslag att det behövs stora kliv och även introducera nya metoder för att få bukten med den här problematiken.
Har du några bra exempel på hur det kan se ut när de här pengarna betalas ut? Hur ser uppläggen ut? Alltså, för instruktiv?
Väldigt enkelt att du vabbar. Om man tar det, så här, det finns två delar. Ena är den allvarliga bidragsbrotten som bland annat begås av assistanshärvorna och så vidare. Om vi börjar med den enkla varianten som privatpersoner kan begå. Och då kan det vara att du vabbar men samtidigt så jobbar du. Eller att du har
vabbar alltså hemma med ett sjukt
barn. Hemma med sjukt barn. Eller att du flyttar utomlands utan att du anger det för myndigheter. Eller att du separerar utan att du anger det. Så att du får massa förmåner. Och så vidare, eller du är sjuk och får sjukpenning men du jobbar på vid sidan. Sen har vi den andra mer allvarliga brottsligheten som är mer sofistikerad. Och då kan det vara allt ifrån människoexploatering, att du tar hit personer till att du säger att en viss person får viss antal timmar i stöd och du får ersättning för det men du levererar inte det här stödet till den här personen. Så det är ganska komplext för det är så många olika system. Jag brukar säga att vi har förmåner för från stunden du föds till stunden du dör. Och då finns det så många olika förmåner och så många olika sätt att det går fel så att säga. Det är därför i det här förslaget så lägger vi också att det gäller sanktionsavgifter så ska respektive utbetalande myndighet utreda de här och utdela de här för att de är mest och bäst specialiserade just på sina egna förmåner. Och att det här i slutändan gör också att kontrollerna generellt blir bättre på den utbetalande myndigheten.
Jag tänker som vanlig skattebetalare så det är konstigt att kan man vabba och jobba samtidigt? Har det inte funnits någon kontrollmekanism alls tidigare? Eller är det bara stickprov eller hur har det funkat? Alltså, de flesta kan relatera till det här. De flesta haft
nu finns det en skyldighet på kommunnivå att rapportera om det till myndigheter. Men jag tror att i ett längre perspektiv så har det varit att det har varit för mycket tillit. Mm. Och det är tråkigt att det är så. För att det är ändå den absoluta majoriteten av de som får förmånen har rätt i de här förmånerna. Min ambition är att de ska fortsätta få den ersättningen som de har rätt till. Men vi måste säkerställa att de här pengarna faktiskt går till de som behöver det. För att dels att pengarna kan hamna i fel händer. Dels att det kan i förlängningen bidra till vår gemensamma vilja att bidra till det här gemensamma skyddsnätet så att säga.
Det tror jag alla håller med om. Kort bara, du ska försöka vända det här och få ner de här svinnet. Jag såg den här utredningen där överlämnades ut och väga flera kilo. Det var
900 sidor, 860 sidor.
Så kan du kort berätta, utan att dra alla detaljer, hur vi ska komma till rätta med det här?
Det är ju ett förslag, så det ligger ju inte på mina axlar att det genomförs. Men jag hoppas ju verkligen att det genomförs. Det här är ett delbetänkande, det vill säga en delredovisning av en utredning. Där har vi har antal olika förslag, men två huvudförslag. Där vi föreslår att man inför administrativa sanktionsavgifter. Man kan kalla det för straffavgifter. För mindre allvarliga bidragsbrott. Det som understiger halvt prisbasbelopp.
Som är ungefär motsvarar
drygt 20 000, 24 000 ungefär. då när man upptäcker det här, när utbetalande myndigheter upptäcker att det har skett en felaktig utbetalning eller att det har varit fara för en felaktig utbetalning, då ska man givetvis kräva tillbaka den här om det har betalats ut. Och så ska man utdela en sanktion på 25% av det beloppet som har betalats ut eller var tänkt att betalas. Det är också att det är fler klandervärda beteenden. Det ska inte vara så att säga att jag har gjort ett misstag eller jag hade inte uppsåt eller något liknande. Utan har du lämnat ut felaktiga uppgifter eller att du inte har lämnat förändrade förhållanden, så ska det här vara aktuellt. Men vi ser samtidigt att det finns skäl som gör att man kan slopa den här avgiften. För vi vill ju inte att det här ska slå på fel grupper eller utsatta grupper och liknande. Är du gammal, alltså på grund av ålder eller hälsa, du har inte kunnat ta till dig informationen, det har varit svårt. Och då ska sanktionsavgiften givetvis inte delas ut. Så det vilar jättestort ansvar på myndigheterna att göra den här avvägningen. Sen säger vi att när det gäller den allvarliga bidragsbrotten så är vi inte tillräckligt slagkraftiga. Det är alldeles för få, om man tittar på av den andel bidragsbrott som lagförs, så är det ungefär 5% som avser grova bidragsbrott. Det är inte tillräckligt bra. Och vi ser också att det tar lång tid i de här ärendena. Det finns antal brister i det arbetet. Och bland annat så tror vi att det beror på att polisen, eller tror, vi vet att det beror på att polisen inte har den kompetensen att hantera de här allvarliga bidragsbrotten. Det är komplicerat. Det är någonting som polisen själva säger också, och säger att det kommer vara svårt för dem att bygga upp det här och delvis prioritera. Du har ju skjutningar och allt annat som ska behöva prioriteras. Vi menar att de som är brottsspecialisterna ska mötas av de som är specialister på brottsbekämpningen i just de brottstyperna. Och i samhället så har vi Ekobrottsmyndigheten som är specialister på just ekobrott. De har också annan typ av brott när det gäller bedrägeri mot staten. Vilket välfärdsbrottslighet är, den riktar sig mot staten. Och då menar vi att det är både ändamålsenligt och det kommer vara effektivt att flytta ansvaret för allvarliga bidragsbrott till Ekobrottsmyndigheten.
Från de berörda myndigheterna?
Idag ligger det på Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten. Det ska flyttas till Ekobrottsmyndigheten. För där har man den här kompetensen samlad. Man har spaningsresurser, underrättelse. Man har kompetens att utreda företag. Men vi säger samtidigt, Ekobrottsmyndigheten och även de andra myndigheterna eller sanktionsavgifter, det behöver förstärkas, de behöver mer medel. Och vi har räknat på det att ungefär 600 miljoner per år kommer det kosta. Men det kommer samtidigt vara, från sanktionsavgifterna kommer staten få in ungefär 400 miljoner. Men man behöver skala upp och stärka myndigheterna för att de ska kunna ta sig an där. De ska få rätt förutsättningar för att ta sig an där. Men det är en investering. För att en allmän beräkning, alltså om du utgår från de 8 miljarderna till 20 miljarderna. Om vi utgår från de siffrorna och så ser vi att de felaktiga utbetalningarna reduceras med 10%. Då sparar vi 800 miljoner till 2 miljarder. Så det är win-win situation. Så för mig blir det så här, det är ganska logiskt.
Vi byter spår här nu, för du är väldigt produktiv för att säga. Nyligen utkom också en antologi skriven av forskare med titeln då Det svenska tillståndet. Och du har tillsammans med Jerzy Sanecki varit redaktör. Och det är ett 20-tal forskare som har skrivit.
Vi är 20, med mig och Jerzy så är vi 22, för vi skriver ju själva i boken.
Och det är en till väldigt tjock och tung lunta på nästan 500 sidor. Vi går direkt på rödbetan. Vad säger forskningen om det svenska tillståndet? Detta begrepp som har kastats runt så mycket.
Vi beskriver det svenska tillståndet. Om det finns en svensk tillstånd, det kan man ju diskutera. Men vi beskriver den så kallade faktiska tillståndet. Som mångfacetterat, komplext, i vissa avseenden tydligt. Jag har i andra sammanhang skrivit det som ett svensk paradox. Det vill säga, vi ser att vi ser ingen generell ökning i brottsligheten. Och bästa exemplet, om du tittar på de som har uppsökt vård på grund av våld, så ser du inga större uppgångar. Men samtidigt så ser vi att den allvarliga brottsligheten, i synnerhet den som är kopplad till det som kan beskrivas som organiserad brottslighet, den har ökat ganska kraftigt. Återigen, om vi tittar på sjukvårdsdata, då tittar vi på traumadata. Det finns ett kapitel, det finns en studie som vi har publicerat innan det där kapitlet. Där ser vi att när det gäller stickskador eller skjutskador, i synnerhet det gäller skjutskador, skottskador, så har det ökat kraftigt när det gäller de som har sökt traumavård. Vi ser också att skador på hals och huvudet har ökat ganska kraftigt. Så det här har du paradoxen. Den generella Sverige, majoriteten av Sverige, har en positiv utveckling även när det gäller brott. Men just de allvarliga brotten, skjutvapenvåldet, ekonomisk brottslighet, vi tittar på samarbeten i brott, hur det har ökat, i synnerhet när det gäller ekonomisk brottslighet men också våldsbrottslighet. Det har blivit en gigantisk utmaning för oss. Så där har du de två parallella verkligheterna.
Det finns definitivt paradoxer i det här, och jag tänker när jag läser sammanfattningen så är det många påståenden om den här arten att det går upp och ner och det är inget dramatiskt som har skett och lite uppåt lite ner här. Men så kommer bara så här, undantaget är de senaste decenniets kraftiga ökning av skjutvapenvåld i kriminella kretsar. Det låter som liksom en bisats till det här. Det är ingen småsak, tror jag många tänker. Nej. Det skjuts i princip varje dag i Sverige.
Ja, men det ska ju sättas i sin rätta kontext, den formuleringen. Vi tar exempelvis utvecklingen av det dödliga våldet. Fortfarande är våra rekordår 89-90.
Mätt per capita?
Jag skulle säga även absoluta tal. Jag kan ha, vi ligger på gränsen, men per capita ännu lägre. Lägsta nivån av dödligt våld de senaste 50 åren var 2012. Men så det dödliga våldet generellt, alltså mord och sånt, den ligger på relativt låga nivåer. Även på sista åren har det gått upp på grund av skjutvapenvåldet. Men skjutvapenvåldet har ju exploderat. Så det, i det förhållandet så visar att när det gäller mord generellt så sticker inte Sverige ut. Men när det gäller den här biten så sticker Sverige väldigt mycket ut. Vi har tidigare studier, vi publicerade med några kollegor, Joakim Sturup och Manne Grell och Jerzy var också med på den 2018, där vi jämförde med andra europeiska länder, och där visade vi ju att när det gäller skjutvapenvåldet, så när det gäller, i synnerhet de som är under 30 år, så leder Sverige tyvärr ligan, så att säga. Och vi har större andel skjutvapenrelaterade mord, eller våra andelen av mord som sker genom med hjälp av skjutvapen är betydligt högre i Sverige än i det europeiska genomsnittet, ungefär det dubbla. Så vi har problem. Och vi har delar som inte är problematiska, och det är helhetssynen. I samma mening så lyfter vi ju att skjutningarna är jätteallvarliga, viktiga att fokusera på. Och vi ska definitivt inte relativisera. Jag har ju varit en av dem som har år efter år försökt lyfta det här problemet.
Jag vet, vi kommer till det.
Och du har ju följt mitt arbete, Henry. Men ta den ekonomiska brottsligheten. Vi måste ha förmåga att se på problemen i ett vidare perspektiv. Och det innebär inte att man relativiserar problem.
Men den här lite mer nedtonade sammanfattningen och det du sa just nu. Ja. Hur ska lyssnarna förstå det, samtidigt som häromåret så sa rikspolischefen Dan Eliasson, hjälp oss, hjälp oss. Och samtliga politiska partier pratar om, nästan samtliga, om fler poliser, strängare diskraff. Ja. Det är liksom självklarhet över hela politiska spektrat. Ja. Hur ska man förstå detta?
Precis som jag beskrev, vi befinner oss inte i ett samhällskollaps som det kan ibland uppfattas. Men vi har väldigt stora allvarliga problem. Och jag har sagt det i många olika sammanhang. Det är framförallt när våra, om vi kallar dem för motståndare, när de väljer att organisera sig, då har vi problem.
Vi har menar kriminella.
Kriminella, mm. absolut. Men även extremister. Det blir en utmaning. Alltså, vi har ju problem med extremistmiljöerna och haft det under år. Alltså, när man organiserar sig så blir det en stor utmaning från samhället att hantera dem. Och det är ju någonting som jag tror att vi alla är överens om och som behöver adresseras. Och det kan vi ju diskutera om effektiviteten och vad man behöver göra där. Men det blir svårt för en forskare att berätta om halva kakan och inte hela kakan. Speciellt om forskningsfrågan är hur ser kakan ut?
Så är det förstås. Samtidigt när vi vet jag nu att den här, när vi sänder det här kommer vi få massvis med synpunkter, kommentarer på våra sociala medier. Varför är det här svenska tilltalet så kontroversiellt och så omdebatterat? Det är så många åsikter om det.
Jag tror att det beror på att det är en kamp om verkligheten. Vilken realitet eller vilken verklighet av det svenska tillståndet ska vi fokusera? Och det brukar vara så, jag tror att det är forskaren Jesper Strömbäck har skrivit i sin rapport om Sverigebilden, jag har glömt titeln på den. Att det finns ju de som är opposition, de som inte har makt generellt, vill ju måla upp en bild av verkligheten att det är kaotiskt, att det inte fungerar, för att ersätta de som sitter i makten. Och de som sitter i makten vill ge en bild att allting rullar som tåget, och då menar jag tåget på 90-talet då. och då har du den här kampen om verkligheten, och då kan ibland experter som jag och andra hamna lite i mitten när vi försöker nyansera och säga att det finns olika varianter eller olika nyanser av det här. Ja, men vi presenterar fakta så gott och så tillgängligt som möjligt, och så får man ta till sig helt enkelt.
Har du själv varit orolig för att säga din mening om det här, eller känt någon form av självcensur, eller känt dig obekväm med det ni har lyft fram?
Jag tror inte att jag har det anlaget.
Så nej, att jag säga. Det, men du kanske funderar kring de här sakerna.
Nej, visst funderar man på hur man formulerar sig. Det vore ju konstigt. Man vill ju inte framstå. Man vill ju att man ska framstå saklig. Det är ju jätteviktigt. Men jag tror inte under de här åren. Jag var ju bland de få rösterna under 00-talet som lyfte fram gängutvecklingen, skjutningarna. Inte bara jag, det var många med mig. Jag menar, vår första internationella konferens 2009 var det, så bjöd vi Beatrice Ask som var på konferensen. Vi hade internationella gängexperter, vi var i 10 Downing Street 2012 och diskuterade. Vi har ju försökt under åren, så jag tror inte att för min del att jag har varit särskilt återhållsam, utan försökt vara så tillgänglig som möjligt både... Ja, framförallt för media som har frågor. För jag tycker vi har som forskare en viss skyldighet, även om jag respekterar en skyldighet att ställa upp och förmedla kunskap, även om jag har fullt förståelse för kollegor som inte gör det, för att det stundtals så kan det vara jobbigt för mig med hat och hot och så vidare.
Politiken har ju nu länge pratat om att knäcka gängen och vända alla stenar. Mm. Kommer de att lyckas? Med tanke på att du sa själv att vi har en explosion av skjutningar, det har ökat väldigt kraftigt.
Jag har hört på sistone uttalande från polisrepresentanter att det går inte att knäcka gängen. Jag tycker det är problematiskt, den beskrivningen. För jag tror att det där är ett led i normalisering av tillståndet, så att säga. Gängtillståndet. Synnerhet om det kommer från polisrepresentanter. Givetvis går det att knäcka gängen.
Men kommer det ske? Närtid.
Det är helt och hållet upp till oss. Närtid, nej, det är en stor utmaning. Det här ska malas sönder. Eller malas ner. Men definitivt går det att vrida tillbaka. Det är länder med betydligt svårare utmaningar än vad vi har haft som har lyckats med det. Så definitivt går det att knäcka gängen. Men det är klart att det kommer alltid finnas personer som samma.
Du har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot...
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn. Våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Arbeta i brott, det är bara vilken påverkan och inflytande de kommer ha i samhället. Den ska vara så liten som möjligt. Det är det vad vi menar med att knäcka gängen.
Men hur ska det gå till då? Vad ska man göra?
Det finns ingen silver bullet, som det heter så fint på engelska. Det finns mängder med olika saker att göra. Men framförallt, i synnerhet när vi befinner oss i den här fasen, när jag skulle beskriva det som en akut fas med de här skjutningarna, med dräneringen eller läckaget från olika system och liknande. Brottsbekämpningen måste fungera. Den måste vara effektiv, den måste inkapacitera de här centrala figurerna för att skapa förutsättningar att jobba förebyggande.
Kort fråga när det så, ja. Så. Det här med fängelsestraff, hårda straff har ju länge varit omdiskuterat. Hjälper längre straff?
Fängelsestraff, hårdare straff generellt har ingen effekt om inte folk åker fast. Så det är återigen helhetstänket. Skärper vi straffen, så måste vi också ställa krav på att upptäcktsrisken ökar. Hög upptäcktsrisk i kombination med det här straffet har ju effekt. Men att bara skärpa straffen och tro att men vi ger allting livstid för allting, men ingen åker fast, det kommer inte ha någon vidare effekt.
Om du som lyssnar händelsevis kommer att vara i Visby under Almedalsveckan så vill vi tipsa om två evenemang som Kvartal medverkar i. En på måndag den 4 juli och en på onsdag den 6. Biljettpriset är 100 kronor och man köper sin biljett på kvartal.se. Det första eventet har rubriken Folkviljan och är startskottet i en valsatsning som Kvartal gör tillsammans med Demoskop och Dagens Arena. Tiden är klockan 12 och platsen Kinbergs plats 3 i centrala Visby. Eventet kommer att livesändas bland annat på vår hemsida. Och två dagar senare blir det veckopanelen live som också livesänds men också blir en vanlig ljudpodd förstås. Onsdag 6 juli klockan 14 med rykande aktuella kommentarer och analyser av Maria Wetterstrand, Henrik Jönsson och Lars Stjernqvist. Samma biljettpris som Folkviljan-eventet. Mer information och länk för att köpa en biljett på kvartal.se. Almedalsveckan och Kvartal med Folkviljan och veckopanelen live. Nu fortsätter fredagsintervjun där Henrik Höjer intervjuar kriminologen Amir Rostami.
Du skrev en livsavhandling för ett antal år sedan från 2013 som heter 1000 fiender. Då intervjuade du många grovt kriminella och pratade med dem och reste runt, så jag förstår, i fängelser och träffade dem. Vad lärde du av det? Hur är den gängkriminella från förorten? Hur funkar han?
Jag skulle nog lägga upp det så här att den var ju en liten del av min avhandling senare, utan när jag generellt har min forskningsinriktning varit kriminell organisering. Hur organiserar man kriminalitet? Och givetvis då kommer man lätt in i gängbiten. Jag skulle säga, om jag skulle välja en grej som jag har lärt mig från mina studier, är att den kriminella organiseringen skiljer sig inte jättemycket från annan social organisering som vi har i samhället. Om det är företag, familjen. Det finns olika organisationstyper i samhället. Och där hittar vi också dem i den kriminella kontexten. De heter lite olika. De benämns lite olika. De kallas för maffia. De kallas för gatugäng eller MC-gäng och liknande. Och med en viktig skillnad också, att våldet är så pass närvarande i den kriminella organiseringen. Den har väldigt viktig funktion för att upprätthålla gängen, kontrollera, sanktionera med mera. Så det skulle jag säga är den stora slutsatsen från mina forskningsstudier. Och att det finns väldigt mycket variationer, precis som det finns i samhället i övrigt. Det finns olika grader, mognadsgrader av organisationer, olika organisationstyper. Det klassiska problemet som vi har haft om, skulle jag säga, de genomgående är att vi föreställer oss, vi har en stereotyp bild av ett gäng och plötsligt så blir den enda. Och så missar vi alla andra delar. När jag började min karriär som gängpolis, då var det bara fokus på MC-gängen och de här narkotikaligorna. Vi försökte ju lyfta upp gatugängen. Vi åkte, då fanns det danska tillståndet. Vi åkte till Danmark på studieresa. För vi ville lära oss hur vi inte blir som Danmark. Och försökte lyfta upp att kolla på andra länder. De har den här förortsproblematiken. Den här förortsproblematiken, det finns jättemycket forskning och historik kring. Den är väldigt våldsam, den är ungdomsorienterad. Det är bara, och det är väldigt flexibel. Det kommer skapa stora problem om vi inte löser det. Och då var det bara MC-gängen, utan att gå in på detaljer. Men det var någonting som lokalpolisen får fixa, vad de där små grabbarna får ni sköta. Sen slår pendeln tvärtom. Nu är det bara fokus på just de där gängen. Men de andra har inte försvunnit. Men vi har inte förmåga att rikta in de operativa resurserna, mediala fokuset, även på de andra. Det är ett ekosystem där de här grupperingarna lär sig av varandra, de samarbetar med varandra, de konkurrerar, de påverkar varandra. Och vi måste ha samma förmåga att kunna både se ekosystemet men också agera mot ekosystemet.
När du säger agera så tänker jag på att jag intervjuade dig för Forskning och Framsteg ungefär vintern 2014-15. Kommer du ihåg det?
Ja, jag kommer ihåg.
Och då var du ganska alarmistisk. Och det här var alltså en tid när alla liksom rättänkande sa att Sverige aldrig varit tryggare, var inte rädd och så vidare. Och man får säga att du fick väl lite rätt där, att det var ett problematisk utveckling vad gäller de här förortsgängens våldsanvändning. Ja. Känner du att folk inte lyssnar på dig då? Och varför var du så tidigt ute?
Jag tror att jag var så pass tidigt ute för att jag hade öran mot rälsen. Jag gillar inte så här, det var ingen som lyssnade på mig och det andra som tillskriver det.
Jag lyssnade.
Det kan vara att man var inte tillräckligt pedagogiskt nog att lyfta upp problemen. Men svar på din fråga, jag tror att öran mot rälsen. Vi jobbade operativt många år, man såg vad som sker. Därför är det väldigt viktigt att lyssna på socialsekreterare, lyssna på poliser som är ute och se de här förändringarna som sker som forskare, och så försöker man fånga dem. Vad är det som sker? Kan vi sätta det i en kontext? För generellt som forskare, vi tittar ju lite bakåt. Vi tittar ju på statistik som har varit. Vi är inte så mycket framåtblickande, för det är också ett uppdrag. Vad säger empirin? Och empirin har du samlat in och då har den någonting som har ägt rum. Jag tror att dels var det som gjorde det, och jag har nog under alla åren haft en förmåga att tänka lite utanför boxen. Vad det beror på, om det är någonting jag har med i bagaget eller vad som helst. Och gått min egen väg. Det kanske gjorde också att jag hade inte problem att se problemen dels, eller svårighet att se problemen, och framförallt lyfta det och strunta det lite vad för kritiken.
Fick du någon kritik eller några sanktioner eller någon problem eller sånt?
Jag fick inte ingenting som kom till min kännedom, men visst tror jag att det var vissa som tyckte att jag kanske var för alarmistisk eller liknande. Eller något subtilt, men det, du vet, vi lever i Sverige, ingen säger vad de tycker och tänker om dig.
Men apropå alarmistiskt, du sa 2019 till DN att sprängdåden i Sverige saknar motstycke i världen. Jag tror du jämförde med Mexiko och sådär.
Nej, det var ju en annan kollega som jag sa. Jag tror citatet var ett land som demokratiskt land som, som inte befinner sig i konflikt eller har lång historia av terrorism, någonting sånt. Var det.
Vad fick du för reaktioner på det här?
Den väckte ju en liten känsla, men jag hade ju på fötter för att jag hade samtal, både kollegor i andra länder, men framförallt så med polisens nationella bombexperter som hade tittat på statistiken. De har ju en databas där de tittar som såg att, hur siffrorna ligger till. Och det är ju någonting som förvånar. Alltså skjutningarna förvånar ju kanske inte våra internationella gäster, för det finns ju andra länder med mycket. Men sprängningarna, det är många som säger, jaha, alltså vi har ju massa problem. Vi har ju massa ännu värre organiserad brottslighet, men vi har inte sprängningarna. Så det är ju någonting som har väckt. Och nu har det gått ner. Men den var svårt att se att vi skulle få den ökningen. Men ska jag säga, tidigt beslagtog vi minor och pansarskott och handgranater. Vi hade en insats i Vårby gård i början av 00-talet eller mitten av 00-talet med jättemycket illegala vapen från Balkan och så vidare. Så det har ju funnits i miljön under längre tid. Men just att det började användas och blev normaliserat att använda sprängningar.
Men kan du förstå att väldigt många människor upplever den här känslan av förlust av trygghet och kontroll med tanke på just sprängdåden som du sa var väldigt omfattande för några år sedan. Det är fortfarande på väldigt hög nivå jämfört med våra grannländer. Och skottlossningar som sker på allmän plats där tredje person kan bli skadad, har blivit skadad. Det tiotal har skjutits ihjäl de senaste 6 åren. Och sånt hände inte vad jag vet när jag var liten. Nej. Även ifall det fanns höga mordsiffror som du och Jörs skriver om. Hur tänker du kring det?
Och alltså, jag tittade på SOM-institutets mätningar och beskrivningar och tolkningar där som uttalande medier de beskriver. Nu har ju organiserad brottslighet och lag och ordning seglat upp som den viktigaste frågan inför ett riksdagsval. Och om man tittar på det så ser man att det oron är främst för på samhällsnivå. Alltså man är orolig, mer orolig för utvecklingen än sin personliga säkerhet.
Så det går igen för sig i många undersökningar. De flesta är mer oroliga för samhällsekonomin än sin privata ekonomi. Yeah, det är ett generellt mönster.
Yeah. Och jag är själv orolig. Så
för vad?
Jag är själv. Alltså konsekvenserna av det vi ser. Även om det, du säger att det är en liten omfattning, även om det, nu är det inte längre en liten omfattning, men konsekvensen av det, vår uppfattning om rättsstaten, vår uppfattning om statens förmåga att upprätthålla lag och ordning, vår uppfattning om statens förmåga att ha tillförlitliga kontroller. Allt det här påverkar ju också vår vilja att vara del av det här samhället, bidra till det här samhället. Så vad det gör med Sverige, det landet som jag älskar och verkligen vill behålla det fina med Sverige, det är fortfarande världens bästa länder trots de här problemen, även när man kollar på de internationella rankingsystemen, så måste vi hantera de här utmaningarna. Så den oron de har är berättigad och jag delar den oron. Även om risken att man själv drabbas är väldigt svår. Men det behöver inte betyda att man inte ska vara orolig för utvecklingen.
Det finns ju även den här komponenten som du var inne på. Att vad gäller den här skjutvapenvåldet så är uppklarningsprocenten runt 20-25%.
Yes,
det är alltså massor av mördare går fria på gatan. Och det är ganska riskfritt att skjuta ihjäl en annan person på öppen gatan.
Jag tror större problemet med den. Och jag har lyft det också tidigare. Alla de här frågorna för dina lyssnare som kanske inte har hört. Och det finns ju en uppfattning om att kriminologer. Och att, det finns ju den finns ju i vissa kretsar en viss uppfattning om forskare generellt. Men de har jag uppfört upp. Och uppklaringen har jag också uppfört upp. Att det är ett gigantiskt utmaning. För att det är ju både uppfattningen, vad får vi som medborgare för uppfattning när 8 av 10 mördare inte åker fast? Och just det här tilliten, klarar systemet att skydda mig? Och den tveksamheten tror jag är farlig för vilken demokrati som helst.
Och själv måste jag säga, jag känner igen det från många personer jag pratar med. Mm. Det kanske inte är läget idag som man är orolig för, utan läget om 5-10 år. Med tanke på att vi har sett att kurvorna, många av dem går åt fel håll. Och det är det som skrämmer kanske mer än att just att nu var det ungefär lika många mord som 1992 eller 87. Något sånt där.
Alltså det jag oroar mig, jag vill inte ha en samhällsutveckling där det finns ett parallellt rättssystem eller ett parallellt system som gör att jag blir maktlös. Och när jag menar jag, då menar jag vilka medborgare som helst. Det vill säga att om jag blir utpressad, om jag har en butik, och då brukar jag tänka på min pappa som hade tobaksbutik och där jag jobbade som ung. Om han blir utpressad, nu är han ju pensionär, men om han skulle bli utpressad och inte fick hjälp, vilken kränkning det var, skulle vara av honom inför sin familj, inför sig själv. Den utvecklingen är någonting som jag skulle säga, bland annat det som oroar mig mycket.
Jo, för utan trygghet så försvinner många andra frågor.
Alltså grunden för nationalstaten är ju säkerhet och trygghet. Alla andra värden kommer ju efter säkerhet och trygghet, och den måste upprätthållas.
Jag intervjuade din kriminologforskarkollega Mann Jerell här veckan. Han sa att det fanns en tydlig koppling mellan skjutvapenvåldet och invandringen. Ja. Ganska frankt, på ett sätt som man inte alltid hör kriminologer säga. Håller du med?
Koppling är ju väldigt en fråga.
Så kan här, man märka ord här, men han var tydlig att det fanns
en jag har läst samband. Vad mannen har sagt, och jag har inga problem med mannens uttalanden.
Nu är inte han här och kan försvara sig, men
nej. Absolut, och jag har läst det, och jag har även pratat med mannen. Vi är forskarkollegor, så vi har ju skrivit väldigt mycket upp, och jag skulle säga, jag kommer inte på någon fråga, vi är egentligen oense. Och jag håller med när han säger att inom akademin har det nog inte varit så kontroversiellt som det kanske uppfattas. Det kanske har varit att det är media som har haft någon form av beröringsskräck, och så tror man att det är likadant inom forskarvärlden. Så det finns ju jättemycket många, och vi skriver ett kapitel i boken och genomgången, att invandrare är kraftigt överrepresenterade i kriminalitet. Det är inte bara en svensk, skulle jag säga, utveckling. Det kan vi gå historisk, kriminologiska studier som visar att nyanlända har en kraftig kriminalitet i en början med, och sen avtar det med tiden.
Fast även andra generationens invandrare.
Ja, exakt, och det var den sista förändringen de ser från byrårapporten, absolut. Jag tror att man är överrepresenterad har vi nog konstaterat rätt länge inom forskningen. Varför är något svårare? Och vilken betydelse det har för den generella brottsutvecklingen? När vi tittar exempelvis på, och det är främst mina andra kollegor som tittar på det, när det gäller den stora invandringen 2015 och senare, den påverkar inte brottsligheten direkt. Men en dålig integration, det blir nya spänningar i samhället som gör att kontrollen avtar. Det gör att familjedynamiken påverkas, som skapar problem som exempelvis missbruk eller våld i nära relation eller vad som helst. Och det ger upphov till andra problem. Det är också belagt i forskningen. Jag tror dels problemet med invandrare, som jag tror att vissa kanske har när man får den frågan och tänker, hur ska jag hantera det? Det är ju väldigt brett. Vilken invandrare pratar vi om? När slutar invandraren att vara invandrare? Och vad pratar vi om? Pratar vi om klass eller pratar vi om volymer och så vidare?
Och det finns invandrargrupper som är mindre kriminella än ursvenskar också.
Och då kommer vi till det här problemet för forskare som har ständigt behov att nyansera och säga, här finns det olika bilder, så jag måste presentera alla bilder, och då kan det uppfattas lätt att men det här forskaren vill relativisera eller vad som helst. Va? Men inom akademin, och som sagt, vi har ju ett kapitel där och just som adresserade, mannen har skrivit med Amber och Bakley och Johan Kandell.
Statsminister Stefan
Löfven. Ska jag bara säga så här, jag har även i min egen forskning inom gängen också tagit upp när det gäller utrikesfödda och så vidare, där vi utan problem skriver om 60% av de som är i organiserad brottslighet eller antagonistiska miljöer, organiserad brottslighet, extremism, har migrationsbakgrund, det är antingen de själva är födda eller de har en eller två föräldrar som är födda utrikes. Men vi säger också att det finns miljöer, det skiljer sig. MC-miljön är närmare 60% födda i Sverige till två utrikesfödda föräldrar. Så jag tror inte vi har problemet att diskutera de här frågorna utifrån det jag och mina kollegor som jag har samarbetat med har inte varit särskilt problematiskt.
Nej, och det är väl många som har sagt att diskussionsklimatet har blivit bättre,
ja,
sett för några år sedan. Apropå diskussionsklimatet sa ju då Stefan Löfven i en känd intervju att man inte kunde se detta komma när han syftade på den här hårda brottsligheten. När exakt såg du det komma?
Ungefär när vi åkte till Danmark, och det här är 05. Dels var det när vi såg i slutet av 90-talet när jag växte upp, då såg man ju att det började ske grejer. Men då var man inte mogen nog och klok nog att se att det sker faktiskt en förändring. Då fick vi de här nya gängen som så kallade Albanligan och OG, och det började komma, klimatet har förändrats.
OG som står för?
Original Gangsters.
Tack.
Original Gangsters, förlåt. Och så 05-06 när jag började jobba med de här frågorna, då såg vi nya gäng som dök upp, ett nytt sätt att hantera våld, det vill säga skjutningar i benen och rumpan och så vidare. Vi såg de här delarna och så såg vi vad som hände i Danmark och så såg vi inslaget. Det var därför vi drog igång ett gigantiskt EU-projekt. Mm.
Men hur kan du dröja nästan 15 år till statsministern nås av de här insikterna?
Det är någonting jag har funderat på jättelänge. Eller jättemycket på. För att jag är inte konspiratoriskt lagt. Jag tror att har man jobbat statligt så blir man nog inte konspiratorisk, för vi är inte strategiskt nog för att kunna konspirera. Jag tror att man delvis kanske inte lever i de miljöerna eller rör sig i de miljöer där de här problemen dyker upp. Att man informationen som kommer upp filtreras genom så många lager som gör att när den väl kommer dit så är det urvattnat. Som gör att man inte får de här detaljerna. Och då ser man inte det komma. Jag skulle nästan beskriva det än att det finns en ovilja. För jag ser det inte bara hos politiker, jag kan se det på tjänstemannanivå. Att du ser skillnad. Alltså, bor du i ett finare område, du jobbar inte med människor. Du jobbar inte i socialtjänsten eller i polisen. Det är något fint kontor och du går till din villa. Du ser inte det här.
Men är det journalistiken eller är det statstjänstemännen som har gjort fel, tänker du i första hand?
Jag tror att vi har ett kollektivt ansvar. Alltså, jag ska vara helt ärlig. Jag tycker att vi i akademin har kunnat göra betydligt mer. Vi kunde ha forskat betydligt mer på de här frågorna. Jag tycker att politiker genomgående, och det finns ju en vilja att säga att det här är ett problem som har skett de senaste 10 åren. Ja, alla våra problem går lätt att koppla till utvecklingen under 90-talet, hur saker och ting växte fram. Visst har vi varit senfärdiga. Vi har varit senfärdiga sedan 90-talet genomgående. Sen tycker jag den nuvarande regeringen i synnerhet, både Mikael Damberg och Morgan Johansson, har varit väldigt snabbfotade med lagförslag och vidare. Men tittar vi 90-talet och framåt så skulle vi kunna ha gjort betydligt mer större insatser mot just brottsligheten. Vad var frågan?
Varför det dröjdes lång tid innan det nåddes en medvetenhet om problemet?
Jag tror
det
finns
ett kollektivt ansvar.
Jag tror att vi har
kanske även media, skulle jag säga.
Ja, definitivt. Det glömde jag. Det är viktigt att säga. Absolut media. Alltså det media fokuserar på, det hamnar också på dagordningen. Inte bara på den politiska dagordningen, men även i våra myndigheter. Så att media har jättestort ansvar, och där har jag ju kritiserat media också. Att media får ju också tunnelseende. Det är lite knattefotboll generellt. Nytt problem och alla springer dit och så glömmer vi bort den andra. Bredden saknar jag.
Du heter som sagt Amir Rostami. Du har alltså iransk bakgrund, har jag förstått. Mm. Hur har det här påverkat dig i din yrkes... Eller har det påverkat dig i din yrkesgärning? Positivt eller negativt? Eller? Född utanför Europa?
Jag vet inte hur mycket det iranska har. Jag tror att min resa och uppväxt, uppfostran... är nog det som har påverkat mig. Värderingar jag har fått hemifrån.
Hur gammal var du när du kom till Sverige?
Jag var runt 8 när jag kom. Och vi lämnade Iran. Och sen var vi på flykt drygt runt 2 år innan vi kom hit. Den resan har ju givetvis påverkat oss alla. Den var ju inte, jag föddes, även om mina föräldrar är från arbetarklassen, men när jag föddes så hade vi det rätt bra. Men revolutionen skakade om allting, och den iranska revolutionen skakade om allting. Och när man hamnar på flykt så säljer man allt man har, och då blir det ju helt annan tillvaro tills man kommer hit.
Jag tänker bara, kanske har du råkat ut för rasism, diskriminering, eller kanske haft en fördel att lättare förstå utanförskap och de många unga män som du förstås stött på som polis?
Det tror jag delvis på. Alltså det absolut att du har en större förståelse för utanförskap och... det har ju att du har erfarenhet av olika kulturer, kontexter, allt det där berikar ju en människa. Det har ju varit en stor nytta för mig i mitt yrkesliv, och både när jag har träffat gängmedlemmar, utredningar, men också målsägare och liknande, att du förstår kontexten och kan navigera. Det gör ju att det kan, till exempel, så du kan eskalera en situation och så vidare. Så det har givetvis varit till en fördel. Men också där att inte att ta vissa värderingar för givet. Alltså att saker och ting kan gå väldigt snabbt. Min pappa brukar säga om en 2005-årig en monarki som var ett land med 2500 år, som monarki kan över en natt kollapsa.
Iran alltså?
Ja, då kan vad som helst kollapsa. Så att just att inte ta saker och ting givet, och det kanske har varit där jag har vågat säga och tycka under åren, att vissa värderingar som våra fri- och rättigheter, vår välfärdssystem, rättssystem och så vidare, allt det där, det har tagit lång tid att bygga upp, men det är väldigt enkelt att rasera dem.
Det har gått väldigt bra för dig karriärmässigt, måste man säga. Varför?
Det tycker du.
Ja, det måste man säga. Hårt arbete, bra hjärna eller tur eller andra faktorer?
Jag har slitit som en häst, frivilligt. Jag har haft tur i den bemärkelsen att jag har nästan bara jobbat med det jag har tyckt har varit roligt, och jag har kunnat ha förmånen att kombinera. Jag har haft chefer som har tillåtit det, och när de inte har tyckt det så har jag bytt arbetsplats. Men, och jag tror att hårt arbete, jag kommer inte citatet om det Stenmark kan säga, ju mer man tränar ju mer tur får man.
Så är det.
Det har varit väldigt viktiga människor i mitt liv som har öppnat viktiga dörrar. Även om de inte är jättemånga så har de varit otroligt betydelsefulla. Och det är någonting jag har alltid med mig. Men det hårda arbetet att slita, det tror jag går igenom. Det kommer nog hemifrån. Vi är alla är arbetsnarkomaner, mer eller mindre, med några få undantag.
Du har även fått träffa kronprinsessparet för att berätta om din forskning. Det är inte många forskare som har gjort. Det är tredje uppgiften på allvar. Mm. Berätta.
Nej, jag hade förmånen att träffa kronprinsessan och prinsen
Daniel
som var intresserad av utvecklingen med fokus på utvecklingen på organiserad brottslighet. Jag tyckte var ett jättefint initiativ. Nervös givetvis. Och träffade dem, jag tror, cirka en timme där jag gick igenom utvecklingen. Pratade nog lite för länge. Men jag tyckte det var jättebra, och de var, skulle jag säga, jag uppfattade dem väl insatta, så det var väldigt givande.
Och en sista fråga då. Om det vore justitie- eller inrikesminister och liksom högst i de här ordningsfrågorna, vad är det första du skulle göra för att då bromsa den här skjutvapenkriminaliteten som vi har pratat allra mest om?
Det är ju, den är ju en svår fråga också, för att jag tror att det är lite felställt, för att det pekar ut en funktion som ansvarig, eller man lägger ansvar på en funktion när vi har ett kollektivt ansvar.
Jo, men någon betydelse ja, har ju den personen.
Absolut, absolut. Alltså jag brukar likställa det med fotbollcoachen kan ju lägga upp spelidén, men sen är det upp till spelarna att leverera och göra mål, och spelarna i det här fallet våra myndigheter. Men jag tror det är väldigt tydliga indikatorer för hur vi mäter framgång i brottsbekämpande området är nödvändiga att få fram. Och den ska vara tydligt kopplat till brottsutvecklingen. Det vill säga, får vi ner brottsligheten, då är det framgång. Inte att öka antalet poliser eller att öka uppklaringen, timmar man lägger ner för att klara eller redovisa till åklagaren. Det kan vara, eller antal beslag av illegala vapen. Så länge det man gör, det måste ha effekt i målet. För som samhällsmedborgare är jag mest intresserad att brotten reduceras. Sen kan det vara jättebra att du sätter jättemånga bovar i fängelse och du tar jättemånga vapen i beslag. Men så länge det inte sker på det är rätt aktörer som får effekt som påverkar brottsligheten, så är det ju inte en framgång för mig som samhällsmedborgare. Jag ser inte det som framgång. Där behöver vi ha tydliga indikatorer för att se om våra insatser får avsedd effekt. Jag har i tidigare i debattartiklar skrivit att vi behöver en betydligt mer evidensbaserat polisiärt arbete. Vi föreslog någonting som FOI för det polisiära, POI, det vill säga Försvarsforskningsinstitut, att det ska vara något liknande det för det polisiära arbetet, eller SBU, Statens beredning för medicinsk och social.
Så det är alltså bättre utvärdering av poliseffektiviteten, det är ungefär det du syftar på?
Avgörande. Jag vet inte varför vi drar oss för att utvärdera våra insatser. Det borde ligga i allas intresse att vi utvärderar. Det kan vara att vi är oroliga för kritik. Det kan vara det här, du vet, lite den svenska konsensusmentaliteten, eller det finns politiska intressen, vad som helst. Men varför utvärderar vi inte mer? För då vet vi vad som fungerar, vad som inte fungerar. Det vi tjänar ju på. Det är bara att mäta om vår investering ger avkastning eller inte. De delarna. Sen skulle jag ju givetvis tänka, alltså titta och snegla på den lagstiftning som finns i andra länder som RICO, alltså där du kriminaliserar racketeering-lagstiftningen som finns i bland annat i många andra länder, bland annat USA, där man tittar på att kriminalisera deltagande i kriminella sammanslutningar, om vi inte använder ordet organisation eller gäng, för då sammanslutningar, man samarbetar i brott, för att stärka det här förverkande delen, snegla på det som finns på Irland, att kan du inte bevisa dina tillgångar kommer från legala inkomster, så kan man förverka det. Så det finns en helhetspaket, och att gå hårt mot de som verkligen är problemet, inte en allmän straffskärpning här och där. Lagstiftningen ska träffa, och de operativa resurserna ska träffa just de sektorer som vi har problem med, och det är de som organiseras.
Och det säger kriminologen Amir Ostami. Och den antologi som vi delvis har pratat om heter alltså Det svenska tillståndet. Och stort tack för att vara med i Kvartals fredagsintervju.
Tack, Henrik.
Du har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.